Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radio Play.
Han har suttit inne lite fram och tillbaka och gjort en del hemska saker. Vart Bandidos anhängare.
Men hur var det egentligen att bli gravid som 16-åring?
Det är starkt av dem som gör det, men jag hade inte fixat det.
För mig handlar det inte om själva kärnan att han har barn, utan för mig handlar det om att ärligheten redan där brister.
Tjo, du lyssnar på avsnitt 23 av podden Honey and the Bees. Hej, säger jag till dig, Cassandra.
Hej.
Du är här för första gången.
Jajamän.
Hur känns det?
Det känns lite spännande faktiskt.
Ja, men du verkar vara väldigt trevlig i alla fall på vägen hit.
Tack så mycket.
Jag tror du fixar detta galant idag.
Ja då.
Men idag, Cassandra, vi ska ju träffa en annan tjej också. En 22-årig mamma till 3 barn.
Ja, och vi ska också snacka om hur man ska göra om man träffar en kille och det visar sig att han har 4 barn.
Då får man väl lämna honom, eller?
Vi får se.
Ja, vi får se i slutet där. Ja, och vi ska även prata om hur det är egentligen att ha en partner i fängelset. Men Cassandra, vad gör du annars? Du pluggar till...
lågstadielärare.
Ja, hur många år har du kvar?
Jag går år nummer 3 av 4 nu. Mm. Så snart färdig.
Mm. Och jag förstod det som att du inte är från Malmö egentligen.
Nej, jag är från Halmstad. Jag flyttade ner till Malmö då för att börja plugga för 2,5 år sedan.
Okej, men bor du tillsammans med någon partner eller?
Nej, jag har ju faktiskt ett distansförhållande. Min pojkvän bor i Halmstad. Men vi ses varje helg. Det är ju faktiskt inte så långt. Ta knappt 2 timmar med tåget.
Ja, men det löser ni.
Ja, det gör vi. Ja.
Men Cassandra, det är faktiskt dags att presentera gästen, eller veckans gäst. Hej Elin!
Hej!
Du är här idag med oss, välkommen!
Tack så mycket!
Som sagt, du är 22 år gammal och du är trebarnsmamma och du bor här i närheten av mig.
Ja.
Var bor du någonstans i Kristianstad?
På Sommarlust.
Ja, ni har världens godaste pizza där, Sommarlust pizzeria.
Ja, jag vet.
Vi låter pizzan vara vid sidan om, men berätta, hur var det egentligen första gången du blev gravid? Hur gammal var du?
Jag var 16, skulle fylla 17 när jag blev gravid med min äldsta pojke. Alltså man blev ju chockad, men man vet ju hur barn kommer till. Så att, alltså jag ville behålla honom och jag frågade ju hans pappa vad han ville göra och han ville också behålla.
Hade ni varit tillsammans länge då? Alltså,
då hade vi varit tillsammans i typ 1,5 år.
Men vad sa era föräldrar? Hur tog de det?
Alltså mina föräldrar blev väl chockade till en början. Men jag har aldrig varit den här partytjejen som gillar att springa ut. Eller... Alltså jag har haft typ 2 nära vänner. Och sen har jag ju haft såklart jättemånga ytliga vänner också. Men alltså jag har inte varit den här typen som de hade behövt vara oroliga för. Att hon kanske inte klarar det eller... Alltså hon har inte levt klart sitt liv för att jag var inte intresserad av de sakerna. Det enda de kunde bli oroliga för det var ju såklart att jag inte var klar med skolan.
Så de kände ändå ganska mycket tillit för dig då?
Ja, det tror jag absolut de gjorde.
Men hur var det egentligen att bli gravid som 16-åring? Det måste ändå vara att, alltså även om du inte kanske gillar att festa och så handlar inte livet bara om att festa. Alltså, så.
Alltså det är klart att man var orolig. Typ, hur kommer det gå? Hur är det att vara mamma? Alltså för det vet man ju inte.
Nej.
Men det vet man ju inte heller när man är
25,
40. Eller 40.
Ja. Mm.
Men det var ju just det här att jag inte hade en egen lägenhet. Jag var inte klar med skolan. Jag hade ingen jobb. Men där måste jag säga att mina föräldrar har stöttat mig jättemycket och har gjort att jag kan vara där jag är idag. De passade min son jättemycket så jag kunde gå klart skolan, jag tog studenten, jaha, jag började jobba.
Mm. Och det andra barnet då? Hur gammal var du då när du blev gravid, tänker jag?
Då var min äldsta pojke 9 månader, så det var ganska tätt. Jag var väl, ja, jag var 18. Han föddes precis när jag hade fyllt 19.
Och det tredje, du sa...
Han föddes i oktober.
Ja, yes, 4 månader. Men hur skulle du beskriva att vara en ung mamma i dagens samhälle?
Alltså man måste nu vara väldigt stark för att man kommer få mycket påhopp utifrån. Nu menar jag ju inte att jag är världens starkaste människa, men alltså, man måste tro på sig själv. Man måste ha självförtroende. Man får inte låta någon annan trycka ner en.
Men vad för slags påhopp? Alltså, är det någonting som du själv har stött på?
Man märker när man kanske går på öppna förskolor att äldre mammor tittar lite typ så här. Jaha, typ... Klarar hon verkligen det där? Och det finns ju BVC-sköterskor som man går hos som kan vara taskiga och liksom ifrågasätta allt man gör fastän man kanske inte gör något fel.
Och hur bemöter du det?
Nej, men jag säger jag vet bäst. Alltså det är mitt barn. Jag känner mitt barn bäst. Så att...
Men Edin, känner du dig mer vuxen än någon annan 23-åring?
Nu känner jag nog inte av det så mycket. Men jag kunde nog känna att jag var... mer vuxen när jag var så här, när jag hade fått mitt första barn jämfört med de andra tjejerna som gick i min klass som fortfarande var lite så här fnittriga i klassrummet och så här, utan ja, då satt jag där typ och var trött för att man kanske inte hade sovit så bra för natten för att ens barn hade vaknat. Så då pallar man inte fnittra med dem, alltså man,
det var gymnasiet då.
Ja, precis. Alltså man mognade till för att man gör det naturligt. Jag tror inte man tänker på det.
Men hur reagerade folk omkring dig, liksom dina vänner och nära vänner och så, när du berättade som 16-åring att du är gravid och att du tänker behålla barnet också?
Mina vänner som var mina vänner, de stöttade mig i det. Det gjorde de. Men sen så var det ju kanske tjejerna i klassen som inte var mina vänner som säkert tisslade och tasslade bakom min rygg och typ tyckte och tänkte en massa. Men det spelade inte mig någon roll. Alltså, för att de får ju tycka vad de vill.
Och då har du några planer på hur du kommer att göra nu efter att liksom, mammaledigheten...
Ja, så jag vill ju att han minsta ska börja på dagis så att jag kan börja plugga till mellanstadielärare. Och sen så får vi ta det därifrån.
Tjejer, har ni märkt det här att det är fler och fler i gruppen Honey and the Beast som har anhöriga som sitter inne eller typ så här? Man ser ett och annat inlägg där man liksom vill ha hjälp med hur man hanterar sin partner som ska sitta inne eller som sitter inne och så här. Så har ni också sett det?
Ja, en del faktiskt.
Ja, för Cassandra, jag såg dig kommentera ett inlägg då som har kommit in i gruppen Honey and the Beast.
Yeah.
Och det inlägget handlade om en tjej som inte vet hur hon ska hantera saknaden efter sin partner som sitter inne. Hur tror ni det är egentligen att ha en partner som sitter inne? Cassandra, du som var aktiv på det här inlägget.
Det är ju säkert jättesvårt och jag själv hade nog aldrig kunnat vara tillsammans eller ens ha vänner som är så pass kriminella så att de har fått sitta i fängelse.
Mm.
För att det kanske är lite fördomar jag har eller av mina erfarenheter som jag har, men jag tror att det säger en del om en person ifall den har gjort saker som gör att den får sitta i fängelse.
Mm. Hur tänker du kring det, Elin?
Alltså, jag håller nog inte med där. Jag kan tycka att det handlar nog lite om vad den sitter inne för. Är det liksom våldtäkt eller mord? Alltså då hade man ju backat.
Men känner du någon som har suttit inne, Cassandra?
Ja, jag har väldigt stor släkt och en del av dem i min släkt har valt en väg som jag och min närmsta familj inte känner det speciellt bra och de har vi en kontakt med. Och sen har jag ju en av mina kusiner som faktiskt också har spelat in en hel podd om sitt liv som kriminell. Han har suttit inne lite fram och tillbaka och gjort en del hemska saker och varit Bandidos anhängare.
Okay.
Nu jobbar han dock på KRIS.
Cassandra, vad står KRIS för?
KRIS står ju för kriminellas revansch i samhället.
Då förstår jag liksom varför du var aktiv under dig.
Yeah.
Du kunde relatera till det. Liksom.
Ja, men precis. Men sen har jag ju en del erfarenhet. Jag har hamnat lite snett i umgänge och sådär också. Umgåtts med folk som inte har varit sådär jätte... Jag var till och med tillsammans med en kille som var kriminell, höll på med droger, både sålde och använde, misshandlade mig både fysiskt och psykiskt. Så det är väl därför jag har ganska negativ syn på människor som är kriminella. För att jag har varit ut för det själv och det är ingenting jag har mått bra av.
Nej, tog du alltså gick du ur det själv? Alltså.
Ja, jag var bara 17 år och mina föräldrar hjälpte mig att ta mig ur det. Och ja, så det är väldigt skönt att jag inte är kvar där. Vem vet vad som hade kunnat hända?
Mm, precis. Men hur ser du på din kusin idag?
Nej, men jag tycker att det är ju skitbra jobbat av honom att han har liksom valt en annan väg nu, en bättre väg. Och jag tror säkert att han själv mår bättre av det också och hans närmsta anhöriga. Så jag tror absolut att man kan förändras.
Du då, Elin? Alltså, tror du att personer kan förändras under den tiden de sitter inne?
Det tror jag helt klart. De har ju sin tid där de sitter. Alltså, och då hinner de nog tänka ganska mycket. Men sen beror det nog också lite på hur länge man har hållit på med kriminalitet och hur pass mycket man är involverad i det. Alltså, är det hela ens livsstil så kanske det är svårt att bryta det. Men jag tror nu man hinner tänka ganska mycket när man är där inne.
Ja, för den partner som sitter inne, men på partner som är ute då? På utsidan? Det kan inte vara så himla lätt heller.
Nej, det är nog väldigt svårt. Jag tror nog man brottas med både det ena och det andra. Att man... Ja, men liksom dels man är väl kanske orolig för sin partner som sitter inne eller sin vän eller vad det kan vara. Och sen så saknar man ju såklart den. Man kan ju inte träffas när som helst. Så undrar man kanske hur det blir när den kommer ut. Sen beror det ju såklart helt och hållet på vad den har gjort också.
Jag tror man är ganska besviken. Men ändå så älskar man ju antagligen personen eftersom att man stannar. Så man brottas nu med ganska mycket tankar.
Mm.
Tror ni folk vågar prata om detta högt?
Nej.
Nej. Nej, det tror jag nog inte. Jag tror folk är rädda för att andra ska döma. Ifall en person skulle berätta för mig att den har en kompis eller partner som sitter inne, då skulle jag rent alltså instinktivt tänka, är du dum i huvudet eller? Lite. Och jag tror det har att göra med alltså att man har fördomar, faktiskt. Mm.
Men då, alltså, då är det ju många kanske som går runt och bara på detta helt själva.
Ja,
och det kan
ju
inte heller vara bra för samhället i slutändan.
Nej.
Att man går runt och bara på någonting själv för att man inte vågar prata om det för att... Egentligen så ska man ju inte döma den personen, alltså partner, för att den här personen kan ju inte stå för någon annans handling. Även Nej. Om det är din syster eller kusin eller partner eller pappa eller mamma. Men vad hade ni gjort om er partner hade åkt in? Cassandra, du sa att du har ett distansförhållande.
Ja.
Tänk om du hade fått liksom ett samtal från polisen om att ja, men din kille är häktad och sen så...
Ja, det beror ju såklart på vad det han har gjort.
Då går vi tillbaka till kärnan alltså som Elin pratade om.
Ja, precis. Är det något riktigt grovt som våldtäkt, misshandel, mord, alltså sådär, då jag tror jag hade tappat respekten för honom totalt. Jag hade inte kunnat vara med en sån människa. Men ifall det kanske handlar om något sånt här skattebedrägeri eller någonting, så, alltså det är ju någonting som, visst det skadar ju folk men inte på samma sätt som när man faktiskt fysiskt har gjort någon illa. Så det hade jag kanske kunnat ha lite mer överseende med, men samtidigt jag hade inte gillat det.
Men jag tänker så här, alltså även små brott kan skada ju, annars hade det inte varit ett brott.
Nej, precis.
Då hade ju samhället tänkt, nej men det är ett litet brott, du behöver inte sitta inne.
Nej, nej men precis.
Brott är som brott, det ska man inte liksom komma undan.
Mm.
För alltså våra lagar finns ju där av en anledning.
Precis.
Tycker inte ni att det är konstigt att det är liksom brottets storhet som avgör? För ni är ändå ganska lika i åsikter där. Trots att ni har egentligen skilda åsikter från början.
Yeah.
Men när vi kommer till kärnan så är ni ändå ganska överens om det. Är det inte konstigt tycker ni? För att det är ju liksom fortfarande ett brott. Men och det handlar inte om brottet kanske, det handlar om människan. Jag hade liksom, jag vet inte, men jag tänker man skiter kanske i själva brottet. Utan man tänker på människan, att människan har gjort någonting som man inte får göra. Och som han eller hon antagligen inte har heller sagt till om. För att... Då antar jag inte att ni hade liksom förespråkat för att de ska begå det brottet.
Ja, men det är lite som jag sa innan. Att om en person kan göra vissa saker som... Man vet att det här är fel. Du vet att det här är ett brott och du gjorde det ändå. Jag kan inte släppa det. Att jag tycker nog att det säger en del om den personen. Sen såklart kan alla förändras till det bättre. Det vet jag. Men just vid det, om man ska se till den situationen så hade jag nog tänkt att vad är du för en människa egentligen? om du kan göra det här.
Så om vi ger konkreta råd till tjejen då? För att hon var ju lite rädd hur det skulle bli att träffa honom som sitter inne.
Alltså jag tycker hon ska ta det som det kommer. Alltså gå och träffa honom och se hur du känner när du väl träffar honom. För att även om den personen har gjort ett brott så är det ändå den personen som du hade alla dina minnen med. Som du gjorde alla de roliga sakerna med. Som du antagligen älskar. Så att jag tror att det, alltså, jag tror att kärleken övervinner det. Om han nu förstås inte, alltså jag vet inte så hon tänker. Men det beror ju som sagt på vilket brott han har gjort.
Cassandra, jag såg att under inlägget så hade du kommenterat bland annat att du hade en annan åsikt än vad Elin har här.
Mm.
Du tyckte inte att kärleken övervinner kriminalitet. Hur tänker du? Vad har du för råd till tjejen?
Jag tror nog att kärleken övervinner det mesta. Men då måste båda parterna jobba för det. Att jag tror inte att ifall den här personen som sitter inne är fast vid att fortsätta det här livet. Och att nej, men när jag kommer ut kommer jag fortsätta i nya brott. Då tror jag inte att kärleken övervinner det. Utan jag tror att sådana fall måste båda jobba på att förbättra förhållandet. Och den här personen som har gjort fel och har gjort ett brott måste förändra sitt liv. För att annars... Nej.
Men egentligen, vad han gör, det har ju inte någonting med kärleken att göra till dig som partner att göra.
Nej, men jag tror att man, om man verkligen älskar någon och den personen kräver att du måste sluta med det här för annars kan inte vi vara tillsammans, då tror jag att då slutar man. För då kärleken betyder mer än att leva det här kriminella livet.
Ja, såklart.
Men du som lyssnar på podden, om du kanske befinner dig i den situationen att du har någon anhörig som är involverad i kriminalitet eller andra kretsar, så finns det ju bland annat KRIS som man kan vända sig till. Cassandra, vill du berätta lite om KRIS?
Ja, precis. KRIS kanske låter lite läskigt och så, men det är det faktiskt inte. De är ju väldigt öppna för allt och alla. Vem som helst kan egentligen gå till ett KRIS-kontor, snacka med de som jobbar där, bli medlem, hänga med folk. Alltså folk som är i samma situation som en själv och bolla lite. För det är nog viktigt att man pratar om sånt här och inte är för ensam om det.
Sen finns det även en förening som man kan vända sig till som heter Föreningen anhörig till en gärningsman. Som man kan vända sig till ifall man behöver stöd och hjälp. Men tjejer, vet ni vad? Vi byter ämne. Vi ska prata om någonting helt annat. Och det är nämligen så här. Vad gör man egentligen om man skulle dejta en kille och så visar det sig att han har 4 små barn som du inte har vetat om?
Åh, oh, herregud.
Det har inkommit ett sånt inlägg till gruppen då. Han är en debis.
Men alltså, hade han fortfarande sin fru? Eller var det bara att...
Nej, jag förstod inte det som att frugan är med på bilden eller exen är med på bilden, utan mer att han inte har berättat om att han har 4 barn.
Så han har typ barnen så här varannan vecka eller vad det?
Ja, alltså...
Ja, det är kanske för min del, alltså det är någonting jag hade velat veta om en kille jag träffar ganska direkt, för det är liksom en dealbreaker.
Ganska
för jag,
stort, tänker jag.
Ja, alltså 4 barn. Det
och hur ska man vara som en styrmamma, tänker jag. Man sätter ju den sitsen också om nu hon vill fortsätta och dejta han eller vad nu än är. Det är ganska svår sits om man säger så. Tänk om hon ändå attraheras av den här killen och sen så får hon reda på att han har 4 barn. Men för mig handlar det inte om själva kärnan att han har barn, utan för mig handlar det om att ärligheten redan där brister.
Ja.
Ja, så det är ju en ganska snabb sak man säger när man har barn, för att ens liv kretsar ju typ
kring
ens
barn. Precis,
det
är ju ens liv liksom.
Så det är lite skumt att han inte har sagt det.
Mm. Sen kanske han har valt att vänta med att säga det av olika anledningar. Han kanske har varit orolig då hur den här tjejen ska reagera, men samtidigt, ja, han borde ha varit ärlig.
Ja,
alltså, vi vet ju inte hur länge det tog, men om vi struntar i att han har sagt det eller hur lång tid det har tagit, för det vet vi ju inte. Men om vi går till kärnan. Kan man vara tillsammans med en kille eller en man som har 4 barn? Hur är det egentligen att vara en styvmamma, tänker jag?
Nu har ju jag inga barn själv. Och jag känner att... Eller jag har alltid sagt när den här diskussionen har kommit upp med kompisar som har dejtat liksom, killar som har barn. Och jag har sagt liksom, att jag hade nog inte kunnat det. För jag hade, eller det beror såklart på alltså, den riktiga mamman, vad hon är i bilden. Mm. För jag hade nog alltid känt att jag konkurrerar med henne på något vis. Jag hade tyckt att det var skitjobbigt att hon är kvar i bilden. För det har jag väldigt svårt för. Folk som, alltså, om jag dejtar en kille och han fortfarande har kontakt med sitt ex. Och jag tror inte jag hade klarat av det. Jag är nog lite för svartsjuk och orolig för det.
Ja, så jag håller helt klart med. Så jag hade inte heller...
Har ni dejtat någon gång som har barn?
Nej.
Nej.
Nej, alltså jag har själv uppväxt med en styvmamma. Och det har gått bra.
Alltså det är starkt av dem som går in i det, kan jag tycka. För att det krävs ju jättemycket. Alltså, för det handlar ju inte bara om... henne, alltså killen och henne då, utan det handlar ju om hans barn också. Precis. Att hon måste så här kompromissa med dem och ja, komma överens med dem, och hon kommer ju typ aldrig vara i första hand.
Va? Det är ju massa personer som blir ihop med, som har barn. Finns massor som klarar det.
Eloge, jag hade inte pallat.
Om man nu är så pass kär i den pappan, alltså då kanske det inte spelar någon roll.
Ja, alla är olika. Alltså vissa kanske till och med känner att det hade varit jättekul att, ja men det är väl kul att slippa skaffa egna barn, jag får bonusbarn istället. Mm. Alla är olika och det är väl tur. Och det är jättebra att det funkar för dem.
Ja, alltså jag tycker det är jättestarkt av de som gör det. Men jag hade inte fixat det. Jag har ju mina egna barn nu, så det är ju svårt sett mina. Alltså, fy fan, vilken stor familj det hade blivit. Alltså.
Men tjejer, om det här skulle hända ändå, hur hade ni reagerat i situationen?
Om jag skulle träffat en kille som har barn och bli jättekär i honom.
Ja, precis.
Det hade väl kanske gått om det hade varit en kille som jag verkligen kände att jo, men den här killen kan jag verkligen leva mitt liv med. Och så. Då hade jag såklart försökt och känt att jag får verkligen göra mitt bästa och försöka hantera det här. Men det hade nog varit svårt, men det hade han kanske varit värd.
Och du då, Elin?
Ja, alltså man hade fått göra det bästa av situationen, och jag hade ju försökt behandla hans barn så som jag hade velat att någon annan skulle behandla mina barn, som inte är deras föräldrar. Alltså det hade väl löst sig. Alltså, det handlar nog också om en vanesak, tror jag.
Det finns ju, som jag berättade, jag har ju själv uppväxt med min styrmamma, och trots att hon inte är gift med min pappa idag, men jag kallar henne fortfarande för min styrmamma. Och det finns jättemånga fantastiska styrföräldrar, tror jag.
Mm. Ja, så jag håller helt hållet med. Alltså de som verkligen tar an sig andras barn, alltså, det är ju verkligen cred till dem.
Elin?
Mm?
Vi har faktiskt kommit fram till skönhetstipset, så du måste säga någonting som något tips som du har med dig.
Ja, mitt inom tips skönhet är att sova.
Mm.
Du ser mycket bättre ut om du har haft en sovmorgon än om du går upp klockan 6 på morgonen.
Så. Kära lyssnare, skippa jobbet och skolan.
Bli snygga.
Bli snygga, sov ut och bli snygga.
Det är viktigast.
Och om du vill vara med på den eller lämna in tips eller så kan du ju skriva till Madeleine HB producent Nilsson på Facebook. Och innan vi avslutar så tänkte jag faktiskt tipsa er om en annan podd som heter Cancerpodden. Cancer är ju en sjukdom som på ett eller annat sätt drabbar alla någon gång i livet. Och i den här podden så pratar Emma som är sjuk i cancer och Lotta som är drabbad närstående om just det här. Den finns som vår podd på Radio Play. Tack Cassandra för att du hjälpte mig. Och tack Elin för att du ville vara vår gäst, och lycka till med allting.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hanne and the Beast-podden produceras av produktionsbolaget Munk.